Du mår bättre nu. Du blir mer kreativ nu. Du blir mer koncentrerad nu. Tänk om det här var ett kosttillskott. Hur hårt marknadsfört hade det inte varit? Och hur välkänt hade det här inte varit? Tricket här är ju naturligtvis att få de som inte gör någonting att göra lite. Inte att få maratonklubben att springa mer. Det pågår en digital kapprustning i ett krig om vår uppmärksamhet.
Hej och välkomna till podden Hälsa för ohälsosamma med mig, David Ebrard, som är programledare här, och jag är psykiater, chef på Maria Beroendeklinik och författare. Och idag har jag en mycket prominent gäst, en kollega till mig, Anders Hansen. Välkommen hit. Jag tänker att du får presentera dig själv, för de få människor som inte vet vem du är. Du har ju sommarpratat och hade 2 miljoner lyssnare, och nu har du en tv-serie här som har också visat sig bli extremt framgångsrik om hjärnan.
Jag är läkare och psykiatriker och jobbar på Sofiahemmet och är också författare.
Ja.
Så,
ja. Ja, vi jobbade ihop, du var i Liljeholmen med en dag i veckan för något år sedan eller så när jag var där.
Och sen också en gång i tiden på beroendeakuten på Sankt Görans sjukhus.
Där har du också varit och sen har du varit på Danderyd. Mm, så we go way back.
Exakt.
Ja. Kul att ha det här.
Kul att komma.
Jätteroligt.
Med.
Och, jag måste ju också få säga att du fick ju pris häromdagen den 7 oktober från Psykiatrifonden. Fördomspriset, det vill säga inte att du är fördomsfull utan att du motverkar fördomar. Men det är ett prestigefyllt pris från Psykiatrifonden.
Ja, det är otroligt hedrande. Det var jättekul verkligen.
Ja, det förstår jag. Men det är inte därför du är här. Ska vi börja med att prata motion? För att det är ju ändå intressant, och vi har pratat om det flera gånger tidigare i podden här. Så hur bra är det med motion?
Ja, alltså motion är naturligtvis vansinnigt bra för kroppen, men det som har visat sig de senaste decennierna är ju viktigt också för hjärnan, att det förbättrar alla, i princip alla våra tankemässiga förmågor. Det gör oss mer koncentrerade, det gör oss mer kreativa, det förstärker vårt minne. Det bromsar hjärnans åldrande och det är också otroligt viktigt för hur vi mår. Både faktiskt en rent antidepressiv behandling och en behandling mot ångestsyndrom. Och det jag ville med den här boken, det var liksom att förklara hur, dels hur hjärnan påverkas av fysisk aktivitet, men också förklara att vi är gjorda för att röra på oss som art. Och det har vi nog glömt bort i vår tid. Och
det är inte direkt rocket science.
Det är verkligen inte rocket science, och det här är något som man har vetat i årtusenden. Hippokrates pratade om det här för 2 500 år sedan. Men jag tror lite grann att vi har glömt det i vår tid därför att vi har haft en sån otrolig medicinsk utveckling. Då har vi börjat associera fysisk aktivitet med idrott och prestation när det i grund och botten är något som vi utvecklade för. Ja.
Och i ärlighetens namn så har det du skriver om, mycket av det är nytt, men väldigt mycket är standardråd som vi ger inom psykiatrin.
Absolut.
Men det som är det stora med det här är att du har fått ut det i så enorm mängd till allmänheten som behöver veta det här som vi ger råd. Och vi pratade lite tidigare här om att när man ger de här råden till patienter som vi har gjort i 20-30 år, så blir det ganska många patienter som blir lite förolämpade. Att jaha, jag kommer hit och mår dåligt och du säger att jag ska röra på mig. Ska jag inte få någon mer gott... ska jag inte få någon riktig behandling?
Exakt.
Så det är syftet egentligen, om jag förstår det rätt.
Absolut. Man har kunnat visa att fysisk aktivitet har jämförbar effekt med antidepressiv medicinering vid mild och medelsvår depression. Och nog förmodligen är bättre än antidepressiv medicinering vad gäller att förebygga framtida depressioner. Mm. Och när jag berättade det för patienter, då märkte jag att en del tittade på mig som en fågelholk och sa, vad är du för doktor? Jag kommer inte hit för att få några hälsofloskler. Jag kommer hit för en riktig behandling, alltså medicin.
Ja, så det var precis det jag menade. Det drabbar mig också när jag säger sådana här saker.
Och då är det ju liksom en pedagogisk utmaning varje gång att förklara att det här är en antidepressiv behandling i sig. Och det är ett sätt att förebygga depressioner. Och om man då måste ha den pedagogiska utmaningen att det tar 5, kanske 10 minuter att övertyga någon, i bästa fall, och så har man 10 patienter om dagen, 15. Då blir det ju en slagsida åt att man tar fram receptblocket. Jag tror omedvetet är det så. Och det är det som var grejen med det här, att du och jag och våra kollegor och allmänläkare, de känner till det här. Men den här kunskapen måste bli allmän egendom. Folk måste förstå det, och det var det jag ville få ut.
Och det har du lyckats med boken.
Ja, det är roligt att många har tagit det till sig. Jag hade aldrig kunnat drömma att det skulle vara så många som var intresserade av det. Men det är det uppenbarligen. Eller det, så att...
men om man är lite djävulens advokat här. Visst, det finns många studier. Men det är ju, och jag har ju läst din bok, Jan Stark. Och jag tycker att du är ganska noggrann med. För det finns ju en del, du har ju några, mycket få som kritiserar dig. Men det finns ju några. Och de säger, ja men det här är bara epidemiologi. Det fattar man ju att om man rör på sig så det blir fel i grupperna. Därför att de som är kroppsligt sjuka och kanske mår dåligt, de hamnar i gruppen som inte rör sig. Mm. Så jag skulle vilja ändå att vi
absolut
diskuterar utifrån vad är, alltså det här som man hela tiden kommer till, vad är kausalitet, det vill säga orsakssamband, och vad är bara en ren korrelation i de här studierna. För när jag läser din bok, då ser jag att du har ju det resonemanget. Att ja, det här kanske är en studie där vi inte riktigt vet om det är orsakssamband, men sen finns det ju också det, som man säger, prospektiva studier där man har följt olika personer över tid och ser att det blir lite olika utfall.
Ja, precis. Och det där är liksom ett återkommande problem. Men om man tittar på de metaanalyser som har gjorts, alltså sammanslagningar av studier, så har man kunnat visa att fysisk aktivitet har en effekt som är jämförbar med antidepressiv medicinering vid mild och medelsvår depression i, om jag inte minns fel, 25 av 30 studier. Så det betyder att det finns enskilda material där man inte har kunnat se effekt, på samma sätt som det finns enskilda material där man inte kan visa att antidepressiva ger effekt.
Så är all
forskning. Så är ju all forskning. Men det kom ett stort studie som presenterades i JAMA i januari.
Och det är en väldigt erkänd tidskrift för er som inte känner till bland lyssnarna här.
Precis, och den där undersökningen hade 400 000 deltagare som man hade sekvenserat genetiskt. Och sen så använde man sig av data för fysisk aktivitet från vad som var mätt med acceleratorer, alltså inte självrapporterat, utan antalet steg man faktiskt tar, inte att man säger att man tar. Mm.
Och det är ju också en viktig aspekt, att man verkligen vet att det har skett.
Precis.
En fysisk aktivitet.
Och i den här undersökningen så använder man sig av något som heter Mendels randomisering, som är en statistisk metod för att skilja just kausalitet från andra statistiska samband. Och där kunde man i den visa att fysisk aktivitet har, och det var då faktisk fysisk aktivitet, har en förebyggande effekt för depressioner. Men, så det finns mer och mer sådana undersökningar som visar att det faktiskt är så.
Men då måste man ju ändå, och jag är ju preaching for the choir i hög grad här, men man måste ju ändå säga, okej, är det inte så att de som är djupt deprimerade, så att säga, hamnar i att, och om du då mäter hur mycket de rör på sig, så rör de mindre på sig. Du vet ju fortfarande inte riktigt vad som är hönan och vad som är ägget.
Det man gjorde i den här studien, det var att man tittade på gener som påverkar ens aktivitetsnivå. Och det vet man att det finns gener som påverkar om vi går eller springer i trappor till exempel. Den kunskapen genetiskt på hur vi, våra personlighetsdrag och så vidare, den börjar bli på den nivån. Och då har man använt sig av det för att liksom ut... För att inte det ska vara så att de som rör på sig mycket från början visar en antidepressiv effekt. Alltså för att komma bort från den här hönan och ägget-problematiken så har man använt sig av den datan för att se riktig kausalitet. Och det man också visade där, det var att promenader skyddar mot depressioner, men löpning eller pulshöjande aktivitet var 4 gånger bättre. Så 15 minuters löpning motsvarade en timmes promenad.
I
förebyggande effekt för depressioner. Och det är relevant, tycker jag, inte minst mot bakgrund då av att vi i Sverige har över 1 miljon svenskar som äter antidepressiva.
Absolut, så skulle vi kunna få dem att springa, menar du, eller gå, eller vad tänker du? När jag sitter som psykiater så ger ju inte jag rådet till någon deprimerad att du ska ut och springa. Jag ger dem rådet att du ska ta en promenad runt kvarteret.
Precis, exakt.
Och det är ju i enlighet med kognitiv beteendeterapi, att man börjar ju krypa innan man kan gå.
Absolut.
Det vill säga att du ska göra någonting som du faktiskt klarar av att göra. Jag gör ju nu någonting som heter 16 Weeks of Hell. Som då jag inte rekommenderar mina patienter.
Det
kanske
låter inte så lockande faktiskt.
Nej, men det är faktiskt helt fascinerande. Därför det här är ju då att man kör 16 veckor och så kör man otroligt mycket styrketräningspass. 84 stycken på 112 dagar. Men det som är grejen det är att man går en powerwalk och så börjar man 45 minuter och sen så mot slutet går man 70 minuter varje dag. Så du springer inte alls utan du går bara. Men du går väldigt, väldigt fort.
Ja.
Och jag tänker, okej, då får du inte riktigt den där pulshöjande effekten som kanske är extremt bra. Å andra sidan skadar du inte.
Precis. Och det är det som är nyckeln. Att man får förvånansvärt, vad gäller kognitiva effekter så hämtar man in nästan allt med 30 minuters snabb promenad tre gånger i veckan. Och då, men då ska man gå fort, alltså då går man i högt tempo.
Ja, det är rask, det är powerwalk.
Precis.
Det är
och det är få som når upp till det. Folk tror att de gör det, men de gör inte det.
Nej,
faktiskt.
Och det intressanta är, jag fick ju den här instruktionen, hur fort ska man gå en powerwalk enligt 16 Weeks of Hell? Då ska du gå så fort att om du träffar någon du känner och på gatan när du håller på att gå, så ska de tänka, vad är det för fel på den killen? Så fort ska du gå.
Ja. Jag har hört en regel att man ska kunna prata hela meningar. Man ska inte bli mer anfådd än att man kan säga hela meningar, men det ska vara på gränsen. Där.
Ja, men så det är ungefär samma.
Ja, det måste ju vara samma. Och precis som du säger, att säga till en djupt deprimerad patient du ska gå ut och springa, det är helt orealistiskt. Då kan man be dem åka till månen. De behöver medicin och de behöver vila och terapi. Men det är också så att fysisk aktivitet är viktigt även för dem. Och då brukar jag säga någonting i stil med, gå 5 minuter runt kvarteret varje dag. Om 2 veckor går det 10 minuter. Sen
det är
går
exakt,
15.
Exakt samma som jag säger.
Så att glöm, det jag vill understryka, det är verkligen att glöm kopplingen till idrott och prestation och tider och ta del av en megahälsotrend. Idag så har antalet 40-årskrisande män som är med i Ironman exploderat. Och det är fine för dem om de tycker det är toppen. Men det behövs inte för att få de här kognitiva
effekterna. Det är väl snarare så att den här extrema sportandet, där är det ju, finns ju en del belackare också, kanske samma belackare som belackade i övrigt, som säger att ja, men det är livsfarligt att springa maraton, folk dör. Alltså när det blir sådana här extremsportande, det är inte det här handlar
exakt,
om.
Exakt, och det där är ju liksom det här klassiska nordamerikanska resonemanget, att om lite av något är bra så måste mer vara bättre. Och så är det ju väldigt sällan i biologi.
Ja.
Så vill man hålla på med den typen av långlopp, absolut, varsågod, men det är inget som behövs. Och det är viktigt att man...
Och det är förmodligen inte så där oerhört nyttigt heller.
Nej,
för de flesta.
Precis, det kom en studie som tyder på att den här typen av extrema prövningar, Ironman, att hålla på 8, 10, 12 timmar, att det skulle kunna vara negativt för ens kognition på sikt. Det kom faktiskt en sån studie här om veckan. Så att det där är inget man behöver göra om man inte tycker det är kul. Och det viktiga är att folk inte känner att antingen motionerar jag inte eller också hör jag till den där gruppen. För då blir det en barriär. Liksom.
Och för då är vi också inne på det här problemet som vi tangerar rätt ofta i den här podden. Det vill säga att vi har en tudelad trend där väldigt många i medelklassen huvudsakligen faktiskt rör sig oerhört mycket, äter väldigt sund kost, överhuvudtaget tar till sig alla råd om hur man ska leva. Men sen har vi den här stora minoriteten som vi aldrig kommer åt och som faktiskt röker fortfarande, de rör sig inte, de är deprimerade. Och det är ju våra, i hög grad, de personer som faktiskt söker psykiatrin.
Det är en klassfråga har blivit.
Det har ju absolut blivit en klassfråga. Och då är frågan, har du någon idé om hur kommer vi åt det här?
Det är en jättebra fråga. Min vinkel som jag har sett på det är att försöka förklara gång på gång att fysisk aktivitet är något som vi är gjorda för och som vi kommer må och funka bättre om vi gör mer av. Och då vet vi mycket väl allihopa att om vi rör på oss så minskar vi risken för en massa elände. Risken för hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, olika former av cancer minskar. Allt det där känner vi till. Men den kunskapen tar inte folk till sig. Det har man kunnat se i studier, att när vi presenteras...
Det är för långt fram i tiden.
Precis, vi är gjorda för här och nu. Vi är inte gjorda för att tänka på vad händer om 2 decennier. Så det som motiverar oss här och nu till rörelse, det är effekterna i spegeln, kosmetiskt. Men det är också att vi mår och funkar bättre direkt. Och det är därför effekterna på hjärnan av fysisk aktivitet är viktiga att lyfta fram. För de är här och nu. Du mår bättre nu. Du blir mer kreativ nu. Du blir mer koncentrerad nu. En sån sak som att en studie på Stanford kunde visa att man presterade 60% bättre på ett kreativitetstest för divergent tänkande, alltså brainstorming, efter en promenad, en snabb promenad, jämfört med om man satt ner. Den, så man får en kreativitetsboost efter promenaden som sitter i någon timme, och det är egentligen helt otroligt. Och jag kommer ihåg när jag läste den tänkte jag det att tänk om det här var en medicin. Tänk om det här var ett kosttillskott. Hur hårt marknadsfört hade det inte varit? Och hur välkänt hade det här inte varit? Och nu så hela tiden så liksom lite styrmoderligt så säger vi att ja, men det där är att jogga. Hur viktigt kan det vara att jogga liksom? Det är det misstaget som vi gör gång på gång på gång när vi associerar fysisk aktivitet med sportighet, livsstil, ta del i någon megahälsotrend när det är så grundläggande för oss.
Mm. Och egentligen är det så, det finns ju, jag brukar återkomma till det också till mina patienter, det finns ju typ, det finns väl lite fler saker, men säg fyra, fem saker som är standardråd för alla som är nedstämda. Och det ska man ju säga, vad är det som har ökat vad gäller psykiatrisk problematik? Jo, det är depressioner och det är ångesttillstånd och sen möjligen ADHD då, men det är frågan om det är lite annan vinkel på det. Men om vi säger depression och ångesttillstånd, och då finns det 4-5 grejer som jag brukar säga till alla mina patienter. Det är rör på dig, sov ordentligt, se till att göra saker du tyckte var kul innan du blev nedstämd. Se till att göra saker som gör att du känner dig duktig, och se till att ha ett socialt sammanhang.
Absolut.
Och sträva efter det. Och grejen är att det är precis som du säger, risken är om man lägger fram det så tycker folk att ja, men det där är bara, du är ingen riktig doktor. Du ska inte ge mig medicin. Men det som är av de här fem, så det som är absolut lättast att göra är ju fysisk aktivitet. För det kan alla, såvida du inte sitter i, ja, har någon funktionsnedsättning som jag inte sitter i rullstol. Men även de kan ju röra på sig på något sätt, de allra flesta. Mm. Så det här är ju det absolut enklaste sättet att bryta en negativ trend.
Absolut, jag håller med dig helt och hållet. Och det är därför det också är så synd att vi rör på oss allt mindre, för det gör vi. Fysisk aktivitet bland tonåringar har minskat med 24-30% sedan millennieskiftet. Mm. Och dessutom sover de en timme kortare jämfört med bara för 10 år sedan. Och det är synd, för då berövas vi skyddsfaktorer.
Och går du tillbaka till 50-talet så är det mer än en timme, kan jag säga. Det och det här är intressant, det har jag återkommit till flera gånger i podden. Jag sitter ju som extra, jobbar som skolläkare på Franska skolan. Och träffar de som börjar årskurs 1 på gymnasiet. Och det finns inte en enda av de eleverna som sover de 9 timmar som en 16-åring ska sova. Inte en, ja det är en per termin.
Ja, men det är precis, det är
och
på den nivån.
Och barn är ännu värre, kan jag säga.
Ja, exakt.
Och så sömnen är ju, det är en annan sån här som du pratade om delvis också i ditt sommarprat. Sömnen är ju A och O. Och du sover ju bättre om du rör dig också.
Exakt. Så man ska inte sätta dem mot varandra, utan fysisk aktivitet förkortar insomningsperioden och gör att man får mer djupsömn, mer kvalitativ sömn. Så det är en sömnmedicin, och antalet unga som söker hjälp för just sömnsvårigheter har ökat med någonstans kring 800% sedan millennieskiftet. Och jag har mängder av patienter som kommer och säger jag vill ha sömntabletter. Mm. Och då säger jag jämt, släng ut mobilen i sovrummet för den stör sömnen och börja motionera. Innan du har gjort det kommer inte sömntabletter på tal i normalfallet. Sen kan det vara undantag, dödsfall i familjen eller något sånt där. Men annars så är jag restriktiv, och förvånansvärt många kommer tillbaka och säger ja, det var inte svårare än så. Det är löjligt många som kommer tillbaka och säger att det räckte med att lägga mobilen i ett annat rum och skaffa en veckaklocka.
Mm. Ja, men det är ju också ett standardråd. Men om vi tänker det här, det sociala, hur jobbar vi med det? Om vi säger, för det har du ju också varit inne lite på, om vi tar de här fem råden. Du kanske har fler råd än
de
jag kommer.
Det är de här. Jag håller med dig. Det är inget nytt under solen. Men den sociala dimensionen är relevant, för vi är ett flockdjur. Och vi har inte överlevt ensamma. Och att träffas på riktigt är inte bara skyddar oss mot depressioner och självmord. Utan till exempel då så har ofrivillig ensamhet kopplats till ökad dödlighet i hjärt-kärlsjukdom. Alla former av hjärt-kärlsjukdom. Så att vad isolerad, uppleva sig som det är skadligt både för kroppen och hjärnan, och då handlar det om ofrivillig ensamhet, för våra sociala behov skiljer sig naturligtvis. Det som är intressant i det sammanhanget är att vi tycks uppleva oss som mer och mer ensamma, även om sånt är jättesvårt att mäta över tid, och det tycks ske över hela världen. Och jag tror, och vad det beror på vet ingen riktigt, men jag tror att det bidragande det är när vi då spenderar 3, 4, 5 timmar framför våra skärmar, då hinner vi inte ses på riktigt på samma sätt.
Nej, nej, jag håller föredrag. Jag brukar också prata om de här skärmarna, att egentligen, nu är det ju, det finns ju de som påstår att skärmar, ja men det ökar ju den, man har ju någon form av social kontakt, och vissa av de här spelen har man ju också kontakt, och tittar man på barnen idag så sitter de ju umgås på samma sätt som när vi satt och spelade Monopol fast med varsin skärm.
Absolut.
Och det kan man ju tycka, det är väl inte så problematiskt. Det som jag upplever som problematiskt med bildskärmar, förutom då att, eller egentligen är det en sak, bortsett från det här med sömnen, att man, den stör när man ska sova och så här, så är det ju att det är förbannat kul. Så man slutar ju aldrig. Man fastnar, alla de här spelen är gjorda för att du ska fastna i dem. Så att det tar ju de här, och även de här sociala media är gjort för att du ska få Twitter och allting är gjort, Instagram och Snapchat. Så.
Absolut.
Så, men egentligen är det inte bara en fråga om att här det tar för mycket tid?
Det tror jag är det mest centrala. Alltså, folk förstår inte hur otroligt mycket sofistikering som har gått in i att göra till exempel sociala medier så beroendeframkallande som möjligt. Och det beror ju på att Facebooks produkt är inte en plattform som låter oss dela bilder. Facebooks produkt är din och min uppmärksamhet. Mm.
Och det är inte bara Facebook, det gäller alla de här produkterna.
Och då är det naturligtvis så att en biltillverkare som inte tillverkar en tillräckligt bra bil, han kommer gå i konkurs. Och det betyder att sociala medier som inte drar till sig folks uppmärksamhet, han eller hon går i konkurs. Mm. Så det pågår en digital kapprustning i ett krig om vår uppmärksamhet. Och resultatet av det är att vi lägger mer och mer tid på det här. Användningen av mobiler ökar med ungefär 20 minuter, alltså dagliga genomsnittliga.
Nej, det finns ju någon sån här.
Ja, och
man kan följa det genomsnitt hur mycket man använder den per dag. Det ligger ju säkert för de allra flesta på 3 timmar.
Ja, mellan 3 och 4, ja. Och mellan tonåringar 4 och 5. Och nu kanske till och med upp mot 6 då, visar de senaste undersökningarna.
Mm. Och då kan du ju tänka, om du la den tiden på fysisk aktivitet.
Exakt, eller på att ses, eller på att sova ordentligt. Och det är inte det att digitala verktyg inte kan hjälpa oss, för det kan de. Och de kan hjälpa oss att hålla kontakt med andra, och man stänger ner alla sociala medier så känner sig folk isolerade. Om man använder dem som ett komplement till sitt vanliga liv, ja, då mår man bättre av dem. Mm. Om man använder dem för mycket, ja, då mår man sämre.
Men det är problemet, lite intressant.
Problemet är att de flesta använder det för mycket.
Ja, det är precis det. Men det är lite intressant att tänka sig att jag tror jag fick min första mobiltelefon gång 99, 2000 eller någonting i den stilen. Och det gick ju rätt bra. Funkar rätt bra fram till 1999. Men idag så känns det ju nästan helt otänkbart att inte ständigt kunna vara nåbar. Det är ju också en sån här stress att som vi har tagit upp om hur det påverkar människan att ständigt vara nåbar, och att man blandar privatliv med arbetsliv, som jag tror väldigt många människor gör idag.
Jag tror också det, och det är naturligtvis så att digitaliseringen har en massa framsidor, men det är så uppenbart att det finns en baksida, och jag tror inte vi är gjorda för att vara exekutiva 24 timmar om dygnet. En del är det, men alla är inte det, och om vi inte får avkoppling då och då, så då det betalar vi ett pris för. Och där är ju naturligtvis ett bra tips då att vara lite disciplinerad kring det här. Om man vet, vilket vi gör idag, att mobilen stör vår koncentration bara genom att vara i närheten, och då kanske man inte ska ha den i arbetsrummet. Man kanske, om den gör oss mindre intresserade av vår omgivning, vilket den gör, då kanske
som
man
den ligger här.
Nu ligger den där. Man kanske inte ska ha den vid middagsbordet och så vidare. Jag tror att det handlar i grund och botten om att inse att det finns en baksida och använda våra digitala verktyg smartare. För som det är nu så har ju Facebook och Instagram och så vidare, de selekterar. Algoritmen selekterar bara på attention. Det är antalet ögon och minuter på produkten som räknas. Ingenting annat. Det handlar inte om det är bra information, utan det handlar bara om hur mycket tid du lägger. Och då kommer vi presentera sån information som Facebook tror att vi vill se. Och vad är det för något? Ja, det är ju alarmistisk information. Och det är ju en massa smörja liksom.
Så det bidrar till polariseringen i samhället också?
Övertygad om det. Ja, det övertygad absolut, om det. Att det bidrar till det också. Och det är klart att det här är jättelika frågor, men jag tror att sociala medier och digitala verktyg kunde vara utvecklade på ett annat sätt. De kunde ha som mål att till exempel stimulera vår nyfikenhet. De kunde stimulera oss till bra saker.
Men finns det inte de som gör det också då?
Det finns det, men naturligtvis. Och det finns bra digitala verktyg, men det vi använder mest, alltså sociala medier, det enda algoritmen selekterar på, det är just attention. Mm. Och då kommer vi presenteras för sånt som är till exempel alarmistiskt eller sånt som vi inte kan stänga av.
Jag vill ändå gå tillbaka till det här med att vi framförallt är det ju en tidstjuv.
Exakt.
Och då återigen det här med ensamheten. Mm. Samtidigt som man måste då säga att ja, men det finns de som har svårt i sociala sammanhang som faktiskt lättare får sociala kontakter via nätet.
Absolut.
Så att det har inte bara nackdelar. Men det här med ensamhetsfrågan, hur mycket spelar bildskärmarna roll där, tänker du?
Ja, det går inte att svara på 100%. Men jag tror att de spelar en stor roll därför att det finns en rent fysisk dimension av vårt behov av närhet till andra. Och jag var och träffade Robin Dunbar i Oxford som är en antropolog som ligger bakom Dunbars tal, antalet sociala relationer vi klarar av att hålla koll på. Och han gjorde experiment där han lät folk gå på bio tillsammans och se en komedi och skratta åt en komedi. Och han visade att det frisätter endorfiner och skapar en känsla av närhet till de man ser filmen med. Som kontrollgrupp hade han en grupp som fick se en tråkig dokumentär där man inte kunde se det. Så det och man har gjort liknande experiment med folk som får dansa tillsammans, får motionera tillsammans och så vidare. Det här skapar en endorfinfrisättning som tros då ha en sammansvetsande roll för stammen så att säga. Mm. Och det visar är att det finns en fysisk dimension av vårt behov av närhet som nog inte kan ersättas med en skärm.
Nej. Inte för de allra flesta kan
för
vi säga.
De flesta.
Men jag tänker i vissa länder så har de en ensamhetsminister.
I Storbritannien till exempel, ja.
Vad skulle du göra som ensamhetsminister i Sverige?
Det är en jättebra fråga. Jag vågar inte svara på om det är motiverat att ha det i Sverige, men det är ur ett folkhälsoperspektiv så är ensamheten en viktig fråga och exakt hur man ska hantera det, jag kan inte svara på det. Men jag tror att vi måste inse att det finns en fysisk dimension av våra behov och om vi ersätter våra kontakter genom våra skärmar helt och hållet eller i ökad utsträckning, då betalar vi ett pris för det. Mm. Jag tror det. Och sen beror 30 eller 50 eller 70% av ensamhetsproblematiken på det. Ja, det går inte att svara på, men det som är intressant är att ensamhet ökar hos unga. Den subjektiva känslan av isolering ökar hos unga. Det är faktiskt den grupp som känner sig mest ensamma, förutom de absolut äldsta. Och det är intressant. Vi har aldrig varit så många på jorden som idag. Vi har aldrig varit så uppkopplade och ändå verkar fler och fler känna sig ensamma. Och jag tror att bidragande det är att vi i så hög utsträckning träffas genom våra digitala verktyg.
Mm. För att vi hade ju någon gäst här förleden som heter Anders Ekholm som sitter på Institutet för framtidsstudier som menar att det här med att vi är så ensamma, det kunde inte de riktigt belägga. Vi har väldigt mycket ensamhushåll, men i attitydundersökningar, nu tror jag inte det här gällde unga, det gällde i stort, så upplevde man sig inte så ensamma som, utan tvärtom menade han att det här var ett mindre problem. Eller i alla fall det som han ville ha sagt var att det här var inte kopplat till ensamhushåll. Och det behövde ju naturligtvis inte vara.
Absolut. Och ensamhet är en subjektiv känsla och det är jättesvårt att mäta över tid. Men i sådana undersökningar som har gjort en OECD-undersökning till exempel och stora amerikanska material när man frågar folk under lång tid hur många nära vänner har du och så vidare som du kan prata med om något verkligen händer. Då tycks det vara en negativ trend i det. Och det är ju väldigt märkligt med tanke på att vi är så uppkopplade. Det borde gå precis åt andra hållet. Men det verkar inte göra det.
Så vi kan se en folkhälsoeffekt kanske som är ytterst negativ om kanske 20-30 år när de här unga blir äldre. Och för att det brukar ändå vara så att man tenderar att få lite mindre sociala kontakter ju äldre man blir. Så om det redan är illa när de är tonåringar och unga så kanske det blir extremt illa när de är 50 plus.
Det kan ju vara så. Ja, det skulle kunna vara så. Och det är ju liksom återigen frågan, hur mycket sämre mår vi än tidigare? Ja, det går inte att svara för det är också jättesvårt att mäta över tid. Men jag tror att vi mår sämre än vi borde göra. Det är det jag återkommer till. I Sverige så har BNP ökat med 100% sedan 90-talet. Vi har fått ett dubbelt så bra ekonomiskt. Mm. Mår vi mycket bättre? Nej, det gör vi nog inte. Vi mår nog i alla fall kanske inte bättre alls.
Det här är det jag har skrivit böcker om.
Och det här
har
du också talat om.
I Tryggets narkomanas land att vi faktiskt mår sämre fast vi har det så mycket bättre.
Ja, det är en strålande bok som jag verkligen gillade. Och det var en av de första gångerna jag började tänka kring de här grejerna. Och att mänskligt välbefinnande är något som man har sett lite styrmoderligt på, lite flummigt sådär. Men jag menar, finns det något viktigare, ärligt talat? Den mest hårdhudade kapitalisten skulle hålla med om att anledningen till att vi har ekonomisk utveckling är att vi ska ha det bättre och må bättre.
Ja, ja.
Om vi inte gör det måste vi fråga, vad är det vi gör fel då?
Nej, men det här är jätteviktiga frågor. Det finns som sagt inga uttalade svar. Men en sak som du sa inledningsvis här tycker jag är otroligt viktigt. Saker och ting blir inte bättre bara för att man gör mer av det, som du var inne på med fysisk aktivitet. Det är ju egentligen samma. Det är egentligen det jag har skrivit om vad gäller trygghet, vad gäller krav på rättigheter, på bla bla bla. Massa exakt. Grejer. Det gäller att hitta en bra balans, och det är väldigt svårt att göra det.
Absolut.
Men jag tänker så här, det här är ju en folkhälsopodd kan vi säga. Vad tycker du skulle vara, om du försöker rangordna lite, vilka folkhälsofrågor är viktigast? Och i vilken ordning skulle man kunna sätta det? Allting går ju ihop, som vi har ju varit inne på här. Men folkhälsobiten, vad ska vi jobba med om vi nu tänker oss att vi ska jobba med framförallt den här gruppen som inte... Vi kommer åt, och det landar vi att det är väldigt svårt. Men vad ska vi jobba med? Vi har ju varit inne på motion.
Ja, men jag sätter motion högt måste jag säga, väldigt högt. För att dels utifrån skydd för sjukdomar, både fysiska men också vårt välbefinnande. Och det är också något som går att göra något åt. Och jag tror att tricket här är ju naturligtvis att få dem som inte gör någonting att göra lite. Inte att få maratonklubben att springa mer. Det är det som är grejen. Och min pusselbit som jag har sett i det där, det är kanske förklara varför det är så viktigt och att vi är skapta för det. Liksom. Men det, jag skulle sätta det högst, för det påverkar sömn och det påverkar vårt välbefinnande övrigt och sådär också. Även om det är svårt att rangordna de här mot varandra. Men en del har sagt att man borde ha mer fysisk aktivitet i skolan, och det behöver man absolut ha. Men det kanske inte ska vara att man spelar innebandy varje dag 40 minuter, utan det kanske är att barn går eller cyklar till skolan eller lämnar in mobilen och leker på rasten.
Låt det bli att skjutsa barnen. Precis. Det har ju varit en av mina käpphästar. Låt barnen gå själv till skolan. De mognar och behöver dessutom motionen att gå de där 150-300 meterna, även om exakt. Det inte är så mycket.
Jag läste också The Cuddling of the American Mind av Jonathan Haidt.
Ja, det är min favorit, Jonathan Haidt.
Ja, han är fantastisk.
Han skriver samma sak som jag, så därför gillar jag honom.
Exakt. Ja, men han är väldigt klok, och det här är ju som du säger, det är inget nytt under solen, men vi behöver påminnas om det här, och ibland blir det nästan lite märkligt när vi kommer tillbaka till de här gamla råden kring sömn och fysisk aktivitet och annat, men från ett annat håll. Nu gör vi det genom gener och studier och artiklar, men det här är sånt som vi har vetat jämt. Liksom.
Ja, ja. Och bara avslutningsvis tänker jag, vi ska väl runda av samtalet. Bildskärmen, det är ändå viktigt att komma ihåg att bildskärmar och alla de här tekniska prylarna, det du säger är inte att det här är av ondo, utan utvecklingen kommer vi inte stanna, men däremot kanske, hur ska man jobba med att sanera? Men hur gör vi det? Vad har vi för handfasta råd om hur ska vi sanera bildskärmsanvändandet utan att för den skull vara teknikfientliga?
Att, om man tittar på den enskilda individen, så tycker jag är ett bra sätt att se det här som godis, att man inte har med sig mobilen i alla rum. Det är en konkret grej. Man har den inte i arbetsrummet, för då jobbar man bättre. Det gör jag själv. Jag har inte min mobil när jag jobbar. Jag har den inte i sovrummet, för då sover jag bättre. Jag försöker undvika den socialt, men jag trillar dit också. Men det jag tror är viktigt också, det är att om vi för en diskussion om det här som ni gör nu, som vi gör nu, då medvetande gör vi folk om baksidan om digitaliseringen. Och en del tycks tro att det här är något, det är en exogen faktor som vi bara ska förhålla oss
och
till.
Exogen betyder
alltså en yttre faktor. Det är något som vi måste förhålla oss till som vädret. Det är bara att köpa läget. Och jag tror det är fel. Vi ska inte bara förhålla oss till teknik. Den ska förhålla sig till oss. När vi efterfrågar produkter som ligger mer i linje med hur vi funkar och mår, då kommer vi få det. Och det är därför det är så viktigt att den här diskussionen kommer igång. Och ett litet steg åt rätt riktning, det var när Facebook och Instagram i alla fall testade att prova att dölja antalet likes. Jag kan inte se hur många likes du har. Jag kan se hur många likes jag har. Och det betyder ju att man då inte kanske upplever sig som lika skoningslöst betygsatt av sin omgivning, då, av hjärtan och tummar, när man till exempel går i gymnasiet eller något. Och de gör det här på försök. Jag vet inte om det ska rullas ut stort. Men det är ju ett litet steg åt rätt riktning. Det är inte tillräckligt steg, men det är i alla fall ett litet.
Men är inte det att värdera tillvaron? Är det inte bara så att världen ser ut så här?
Jag tror inte det, att man ska se det så. Jag tycker om man då...
Ja, det är bara djävulens advokat
igen. Ja, det är en bra fråga. Men när man har låtit tonåringar se på bilder på photoshoppade personer, alltså kroppar som inte är riktiga, och så ser man, tittar man med magnetkamera vad som händer i hjärnan, då drar stresssystemet igång hos framförallt tonårstjejer, trots att de vet att det här inte är riktiga kroppar. Och då kan man ju, det tycks driva en stress då, och då kan man ju säga, men all reklam har gjort det alla tider. Och så är det ju naturligtvis, men inte så här sofistikerat, inte 5-6 timmar in your face. Så den här ständiga jämförelsen, och då dessutom bli betygsatt i alla dimensioner själv, det är nog inte riktigt bra för alla. Och om man då kanske tar bort i alla fall betygssättningen, så ser man, det är ett litet steg åt rätt håll i alla fall.
Men det kräver ju nästan någon form av reglering. För nu har de ju självsanerat det här, men det, så dyker ju upp någon uppstickare som inte gör det. Och ja, då kommer ju de precis i enlighet med det du sa, att vill folk ha det här så kommer det ju bli så. Ja. Och antingen så måste man reglera det centralt, eller så kommer någon att slå ut Facebook som kör det här att du jämför.
Det är ju,
risken
finns ju där, och Facebook kommer ju inte att ta ett beslut på något som gör att de förlorar 500 miljarder kronor.
Liksom. Exakt.
Det är det som är grejen, och det är det som är problemet. I det. Så jag ska inte ropa på reglering bara, för det är också en komplex fråga, men det är så slående att så många inom den här industrin, de är restriktiva med det här själva.
Ja, ja.
De är restriktiva med sina, ja, för sina barn, ja. Och de förstår att det finns en baksida.
Mm.
Och jag tycker verkligen att det är hyckleri när Silicon Valley-eliten betalar 20-30 000 dollar per termin för att barnen ska gå i skolor där man är restriktiv med digitala verktyg. För de förstår att det, ja, påverkar ens inlärning negativt.
Men är det inte, om vi nu säger istället för, jag tror ju att det är svårt att värdera bort och reglera bort. Jag tror ju mer på vaccination.
Mm.
Och det är ju det du gör, om vi ska sammanfatta. Det du gör är att du intellektuellt försöker vaccinera befolkningen att sömn är bra, motion är bra, håll dig restriktiv till bildskärmar etc. Det är en slags vaccination, att lyfta befolkningen i att det här, okej, du kan ta emot den här, men du kommer inte bli sjuk av bildskärmen om du hanterar det på det här sättet.
Exakt. Ja, det är fint uttryck, vaccination. Jag har inte tänkt på det på det sättet, men det är ju faktiskt det man försöker göra.
Det är det jag har försökt göra med mina böcker också. Vaccinera befolkningen, eller egentligen som man säger, kognitiv beteendeterapi till allihopa.
Mm.
Det som alla borde känna till avseende kognitiv beteendeterapi, ge det till befolkningen så att man har fått möjlighet att lära sig det som du och jag har lärt oss när vi har gått våra utbildningar.
Precis, och det är ju det som är grejen, att när man jobbar som läkare och psykiatriker så ser man ju, man lär sig ju saker, man ser mönster och saker, så tänker man så här, fan, det här borde ju fler känna till.
Mm.
Det här är ju liksom, och det kokar ju ner till de här sakerna som folk ofta vetat i alla tider, men när det liksom, man tänker, det här måste vi presentera på ett sätt utan pekpinnar. Och då är nog ganska många intresserade av det.
Och det har de verkligen varit. Du har ju gjort sån supersuccé både med din sommarprat och dina böcker och priser och allting. Jag tackar dig ofantligt mycket för att du kom hit, Anders.
Ja, tack själv.
En ära. Vi hade kunnat sitta här och prata. Du kanske kan komma tillbaka en annan gång.
Ja, gärna. Det är trevligt.
Vi hade kunnat prata i flera timmar, tror jag.
Mm.
Tack.
Tack.
Tack för att ni lyssnar på podden Hälsa för ohälsosamma. Jag heter Bengt Hedlund från Convenio Store Sweden, och det är vi som gör det här möjligt. Gå gärna in och mejla david.ebert@hälsaforohälsosamma.se. Gå också gärna in på vår hemsida hälsaforohälsosamma.se.